السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في fortsätter att gå igenom den välsignade boken Adab al-Mufrad av Imam al-Muhaddithin Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Och vi har kommit till kapitel 247. Bab ma ya'malu rajul fi bayti. Kapitlet vad mannen gör i sitt hem. Hadith 538. Och där så nämner författaren fyra stycken hadither från Aisha radiyallahu anha. Och vi nämner alla fyra. Och sen så nämner vi förklaring på dessa hadither. Det berättas från Al-Aswad rahimahullah att han frågade Aisha radiyallahu anha vad profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam gjorde i sitt hem. Och då så sa hon: han brukade hjälpa sin familj, och om det var tid för bön så gick han och bad. Ja. Nästa hadith berättas också från Urwa, från hans far, eller från Urwa radiyallahu anhu, från att han frågade Aisha radiyallahu anha vad brukade profeten alaihi wasallam göra i sitt hem. Och då så sa hon: han brukade laga sina sandaler och göra det som en man gör i sitt hem. I nästa hadith så berättas det också att Aisha radiyallahu anha frågades vad brukade profeten alaihi wasallam göra i sitt hem. Och då så sa hon: ma yasna'u ahadukum fi bayti, det ni gör i era hem. Han fixade eller lagade sina sandaler, han fixade sin thawb och han sydde. Och i den sista hadithen i kapitlet så frågade man Aisha radiyallahu anha vad Rasulullah alayhi sallam gjorde i hemmet. Och då så sa hon: kana basharan min al-bashar, han var en människa som andra människor, som fixade sin thawb och mjölkade sin get. Ja. Så fyra stycken hadither som har ett liknande budskap, där sahaba eller tabi'un kommer och frågar Aisha radiyallahu anha om vad profeten Muhammad a.s. gör i sitt hem. Och här nämner ulema att det här bevisar hur måna sahaba var om att veta vad profeten a.s. gjorde bakom stängda dörrar. Vad han gjorde i deras närvaro visste de. Vad han gjorde i moskén, vad han gjorde när han var på resa och så vidare, det kunde de se. Men vad gjorde han när han var i hemmet? Det var det endast hans fru som kände till. Så då var man tvungen att fråga henne. För att de ville lära sig vad han gjorde, så att de kunde göra samma sak som honom. De var måna om att följa honom i alla hans tillstånd, alaihi salatu wassalam. Och då så nämner Aisha radiyallahu anha i dessa hadither att han brukade hjälpa sin familj. Han brukade hjälpa och jobba med sin familj. Och så nämnde hon exempel på vad han gjorde. Han sydde sina kläder, fixade sina sandaler, han mjölkade djur och jobbade så som ni jobbar i era hem. Så av dessa hadither förstår vi, och hon sa också att om det var tid för bön så gick han och bad. Vi förstår av dessa hadither att det är från profeten Muhammeds sunna alaihi wasallam att hjälpa sin familj, att mannen hjälper till i hemmet. Och inte bara att det är från profeten Muhammed sunna alaihi wasallam, det är också sahabas tillvägagångssätt. För Aisha sa: så som ni hjälper, eller så som ni gör i era hem. Han gjorde det som ni gör i era hem. Och då säger ulema, man förstår av detta att även sahaba brukade hjälpa sina familjer och fixa hushållssysslor. Så att det här är från islam, och det är från manhaj salaf al-saleh att hjälpa sina familjer. Idag finns det vissa människor som tror att mannen inte får hjälpa sin fru. Mannen inte får göra hushållssysslor, för att det kommer att sänka hans manlighet. Mannen lagar inte mat. Mannen diskar inte. Mannen dammsuger inte. hjälper inte barnen att sova och borsta tänderna, jag vet inte vad. Allt det här är kvinnans jobb. Män gör inte såna här saker. Visst finns det en sån föreställning hos vissa män? Vissa kulturer, har ni det? Ja, så, och det är oislamiskt. Självklart, om kvinnan är hemma, hon är hemmafru, så gör hon det mesta i hemmet. Inte att mannen är ute och jobbar och sen ska mannen komma hem och laga mat och kvinnan har suttit på soffan hela dagen. Nej, det är inte det vi säger. Utan mannen jobbar, kvinnan jobbar i hemmet, men det finns sysslor som behöver utföras. Som är jobbiga, som är tunga och där man behöver avlasta. Och då hjälper man till i hemmet. Det är inget fel med detta. Det här är från god karaktär, god moral. Och det är även yani, sunt förnuft att inte överbelasta sin fru så att hon blir utbränd. Och hon ska jobba ihjäl sig och du ska sitta på soffan och kolla på nyheter eller vad det nu gör för någonting. Utan man hjälps åt i hemmet och ingen skada finns i detta. Och det här är också kanske en del av hadithen där Rasulullah alaihissalam säger att den bästa av er är den som är bäst mot sin familj. Och i hadithen den bästa av er är den som är bäst mot sina fruar. Så att vara god mot sin fru, hjälpa till i hemmet är från islam. Och det är att följa profeten Muhammed alaihissalam som är våran bästa förebild. Och han var den bästa människan. Och han sa inte att det här är inte mitt jobb, det här är inte ett mans jobb. Utan han gjorde dessa saker. Och vi är inte bättre än honom. Vi är inte i närheten av honom. Så att vi kan också hjälpa våra familjer. Taib. Ja. För man får ibland samtala vissa kvinnor som klagar på att männen gör ingenting. De gör ingenting. Och de är arbetslösa, de är hemma. Och hon ska göra allting. Och kanske ibland kvinnan jobbar också. Och försörjer mannen. Så ska hon göra allting i hemmet. Och mannen gör ingenting. Förutom att sova och äta. Det låter jättekonstigt i mina öron. Allah al-Mustan. Ja. Men här också att när det var tid för bön gick han och bad. Inte att det här ska gå ut över religionen. Att man missar bönen och man missar sina plikter i islam. Utan خلاص, det finns en tid för det och det finns en tid för det. A'ti kulli di haqqin haqqa. All ska få sin fulla rättighet. Taib. Ja. Nästa kapitel. Bab idha habba rajulu akhahu falyu'limhu. Kapitlet att om en man älskar en annan man så ska, eller sin broder, så ska han berätta det för honom. Att en muslim ska älska för, berätta för sin broder om han älskar honom. Och här kommer författaren att nämna några hadither relaterade till detta ämne. Och han börjar med hadithen som berättas från Abi al-Miqdam radiyallahu anhu. Där han säger att profeten alaihi salatu wassalam säger om någon av er älskar sin broder så ska han berätta det för honom. Så ska han berätta för honom att han älskar honom. Och denna hadith är autentisk. Ja. Att älska en muslim för Allahs skull är från de starkaste formerna av iman. Authaq ura al-iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Rasul alayhi salatu wassalam, han sa från den starkaste iman, starkaste formerna och grenarna av iman är att älska för Allahs skull och att hata för Allahs skull. Hadith sahih. Och en annan hadith, men a'ta lillah wa man'a lillah. Den som ger för Allah och håller tillbaka för Allah, wa ahabba lillah wa abghada lillah, och älskar för Allah och hatar för Allahs skull, och ankaha lillah faqad istakmala imana, och gifte sig för Allahs skull, han har fullbordat sin iman. Och den hadithen finns i Sahih Tarhib och Tarhib, Musnad Imam Ahmed, Tirmidhi och Sheikh Albani nämner att den är hasan. Så från den starkaste formen av iman är att älska för Allahs skull och att hata för Allahs skull. Att älska det och dem som Allah älskar och att hata det och dem som Allah hatar. Det här är från iman. Att du älskar en muslim för att han är praktiserande, håller fast vid sunna, lyder Allah azza wa jall, försöker att komma nära till Allah och inte på grund av världsliga saker. Inte på grund av hans status, utseende, på grund av makt eller pengar och liknande. Utan du älskar honom som broder för Allahs skull. Och det finns ingenting världsligt däremellan. Utan kärleken är uppriktig för Allah azza wa jall. Och vad som också bevisar att det här är från al-iman är den kända hadithen i Sahih Muslim som ni alla säkert känner till. Där så sa Rasulullah alaihi salatu wassalam: vid honom i vars hand min själ vilar så kommer ni inte gå in i paradiset tills ni tror. Hatta tu'minu. Och ni kommer inte tro tills det att ni älskar varandra. Ska jag inte berätta någonting som kommer att få er att älska varandra? Afshu salama bainakum. Sprid salam sinsemellan. Så att sprida salam till muslimer leder till vad? Att vi älskar varandra. Och att vi älskar varandra leder till vad? Al-iman. Iman. Och iman leder vart? Till Jannah. Mashallah. Så här finner vi att kärlek muslimer sinsemellan är från de viktigaste av egenskaper av iman. Naam. Och här så säger då Rasul alaihi salatu wassalam att om en person älskar sin broder så ska han berätta för honom att han älskar honom. Han ska informera honom. Och det kommer att nämnas sen i nästa hadith som vi kan ta den nu direkt här. Det berättas från Mujahid som sa att en man från Sahaba kom ikapp mig och han tog mig i axeln bakifrån. Och så säger han till mig att jag älskar dig. Och då så säger Mujahid till honom: ahabbak Allahu alladhi ahbabtani lah. Må Allah älska dig för att det var för hans skull som du älskade mig. Må Allah älska dig. Och då så säger mannen: gärna om det inte vore för att Rasulullah alaihi salatu wassalam hade sagt att om en person, en man, älskar en annan man så ska han berätta för honom att han älskar honom. Om det inte vore för detta så skulle jag inte ha berättat detta för dig. Och sen så nämnde denna sahabin en kvinna som Mujahid ville fria till. Och han säger att hon är från yani, våran familj eller Indana Jaria, en flicka som vi har. Men hon är aura, hon är enögd. Och där slutar denna hadith. Now. Så här finner vi att denna sahabi och hans namn nämns inte. Men i alla fall han gick till Mujahid som var från de stora tabi'in och studenter till sahaba i tafsir och i kunskap. Och tar honom då i axeln och säger att jag älskar dig. Innu hibbuk, jag älskar dig. Och då så säger Mujahid: ahabbak Allahu alladhi ahbabtani lah. Och det här har också nämnts i andra hadither som kommer nämnas senare i boken. Vad man ska svara om någon säger att jag älskar dig för Allahs skull. Då så säger man denna dua: ahabbak Allah alladhi ahbabtani lah. Och i vissa man kan säga li ajli. Båda funkar. Och här nämner ulema att egentligen så räcker den här belöningen. Alltså när du säger till en muslim: jag älskar dig för Allahs skull. Vad är det du får ut av detta? Får du tillbaka? För det första, du praktiserar sunna. Profeten alaihi salam sa att du ska säga det. Det är number one. Vi säger det. Men vad får du tillbaka? Vad får du ut av detta? Utöver att du har praktiserat denna vackra sunna. Du får tillbaka denna vackra dua. Ahabbak Allah. Må Allah älska dig. Och den här duan, om den slår igenom, Allahu Akbar. Allah kommer att älska dig. Och inshallah, Allah älskar de som älskar sina bröder. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya. Min kärlek garanterar till de som älskar varandra för min skull. Taib. Så det här är första belöningen man får. Att du säger yani, uhibbuka fillah, och personen säger då ahabbaka Allah till slutet på duan. Så att må Allah älska dig. Mashallah. Väldigt, väldigt stor. Och om Allah älskar dig, khalas, då har du nått alla de mål som människan strävar efter. En annan sak som du också får ut av detta när du säger att jag älskar dig för Allahs skull är att personen kommer att älska dig ännu mer. När han känner att som han alla brorsan, han älskar mig för Allahs skull, khalas, jag kommer tycka om honom ännu mer. Och två, du vinner också hans hjärta. Du öppnar hans hjärta. Han blir mer mottaglig till att höra vad du har att säga, dina råd, dina varningar, dina uppmaningar och så vidare. Taib. Så att personen blir mer öppen. Och därför till exempel när profeten Muhammad a.s. lärde Mu'ad denna viktiga dua som han säger efter bönen: Allahumma inni as'aluka ilman nafian, eller Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatika. Och vad är det första han sa? Han sa: wallahi Mu'ad, jag älskar dig. Lämna inte den här duan efter bönen. Så lärde han honom duan. Innan han lärde honom duan, vad sa han? Wallahi Mu'ad, jag älskar dig. För att kallas. Yani, när du hör det här så det som kommer efter, det nu kommer du då att acceptera. Naam. Och då säger denna sahabi att om det inte vore för hadithen så skulle jag inte ha sagt det. Varför? Vissa ulema nämner att det kan vara ikhlas. Att yani, det här det är en ibada, jag tycker om det för Allahs skull. Och gärningar generellt döljer man. Men här har Rasulullah alaihissalam sagt att vi ska berätta, så därför berättar jag det. Och sen så ger han honom också råd. Taib. Och det är då den här flickan som Mujahid var intresserad av att gifta sig med eller fria med. Att han berättar en brist som hon har. Att hon är enögd eller snedögd. Det finns olika tolkningar på det ordet. Men hon hade någon brist i alla fall. Och det här är också från nasiha till de som man älskar. Att man hänvisar dem till det bästa man vet. Man avråder dem från det som de kanske ogillar. För man gillar för sin broder det man älskar för sig själv. Eller hur? Så att man ger folk råd. Och samma sak om du vet någon broder som ska gifta sig. Och kvinnan har brister. Då ska du avråda kanske. Eller du kan berätta bristerna så får han sen göra valet och gå vidare. Och samma sak om en kvinna vet brister om en man. Så får hon berätta för sin syster och så vidare. För man ger folk nasiha. Och sen så får personen då själv avgöra om man vill gå vidare eller inte. Ja. Författaren nämner sen hadith Anas radiyallahu anhu, där han säger att profeten alihi salatu salam säger att det finns inte två män förutom att den bästa av dem är den som älskar sin broder mest. Det finns inte två personer, två män som älskar varandra för Allahs skull, förutom att den bästa av dessa två är den som älskar den andra mer. Och i vissa hadither, den som är mest älskad av Allah är den av dessa två som älskar sin broder mer. Allahu Akbar. Och här, som vi också nämnde för systrarna, när det nämns man eller broder i hadithen så handlar det också om kvinnor. Hadithen är generella. Men då profeten Alisam kanske tilltalar männen just i det här fallet, så använder han den pronomen och det genus som han tilltalar. Men det generella domarna i islam är att det också omfattar kvinnor. Så vem är den bästa av två muslimer, två bröder? Det är den som älskar sin broder mest. Den som har den starkaste kärleken för sin broder. Han har ju då starkast iman. Så han är mer älskad av Allah subhanahu wa ta'ala än den andra. Men båda är älskade. Mashallah. Och dessa ärofulla människor har ju också nobla platser på domedagen. Vart kommer de som älskar varandra att vara på domedagen? Tillsammans. Ahsant. Al-mar'u ma'a man ahab. Personen kommer vara med den han älskar. Mer specifikt, var han också någonstans? Under Allahs skugga. Under Allahs skugga. Under hans arsh. Skuggan av tronen. Den dagen det inte finns någon annan skugga. Och vart är de också på domedagen? Ala manabir min nur. På upphöjda platser av ljus. Och vissa hadither av lu'lu. Av, yani, pärlor och ljus. Som till och med profeterna kommer att önska att de vore på. Allahu Akbar. Må alla göras från dem. Na. Taib. Nästa kapitel. Bab iza ahabba rajulan fala yumarihi wa la yas'al anhu. Om en person älskar sin broder så ska han inte tjafsa med honom och inte fråga om hans tillstånd. Och här nämns det en affär som är autentisk från Mu'ad radiyallahu anhu, där han säger att om en person älskar sin broder så ska han inte tjafsa med honom och inte heller tillfoga honom någonting ont och inte heller fråga om honom. För han kanske kommer att fråga en person som är hans fiende och personen kommer att berätta någonting om honom som inte är sant, vilket sen orsakar splittring mellan de två. Namn. Och Sheikh Albani nämner att den är sahih, mawqufan. Så han nämner Mu'ad radiyallahu anhu viktiga saker som man ska försöka upprätthålla för att vidbehålla den här brödraskapen mellan muslimer sinsemellan. Den första egenskapen är att man ska inte tjafsa. Fela tumari. Yani, argumentera inte med folk. För argument och tjafs leder till hat. Du vet själv om du tjafsar med någon. Yani, man vill bara bort från personen. Man börjar ogilla personen och så vidare. Så tjafs är inte positivt. Man ska undvika att tjafsa. Och Rasul alaihissalam till och med lovade ett hus i Jannah. Utkanten eller mitten av Jannah till den som lämnar tjafs även om han har rätt. Men ni kallas. Vi argumenterar inte. Jadal. Det lämnar vi. Den andra egenskapen. Wala tushareh. Och behandla honom inte heller med någonting ont. Yani, skada honom inte. Säg inte någonting dåligt. Gör inte någonting dåligt. Vilket kanske då leder till att han gör någonting dåligt tillbaka. Vilket leder till att ni kommer att börja ogilla varandra. Yani, en muslim skadar inte någon annan. Med sitt tal, med sin hand som vi alla känner till. Och den bästa av muslimer är den som gynnar sin broder mest. Så man skadar inte andra. Man behandlar inte folk med ondska på dåliga sätt. Man gör inte narra folk, man retar inte folk. Man skrämmer inte sina bröder. Utan man gör motsatsen. Och den sista egenskapen var att du ska inte fråga om honom. Yani, vad menas med detta? Att du inte ska fråga om honom. Yani, saker som du vet, som du är övertygad om, behöver du inte gå och fråga om. Jag har en kompis som jag tycker om. Jag känner honom, jag vet bara gott om honom. Och jag tror bara gott om honom. Varför ska jag gå till en person där, som han kanske är ovän med? Och jag säger, vad vet du om den här brodern? Yani, hur mår den här killen? Och jag träffar honom. Men jag går och frågar någon annan, hur är det med honom? Vad vet du om honom? Vad händer med honom? Och de kanske är ovänner. Och då börjar han att köra, och han blåste mig. Han gick bakom ryggen på mig. Han baktalade mig. Han gjorde värsta dåliga grejerna. Jag tänker, subhanallah, han. Och så börjar jag att få någonting i hjärtat mot min broder. Men de här sakerna kanske inte ens var sanna. Nummer ett. Eller kanske vissa av dem stämmer. Men han berättar dem partiskt. Det kanske finns en annan sida av berättelsen. Killen kanske hade rätt att göra det han gjorde. Och så vidare. Så att. Håll dig till en asr. Jag känner min bror. Han är på gott. Jag gillar honom. Khalas, jag behöver inte fråga om honom. Han är ma'ruf. Han är känd. Och grunden är att muslimer är på det som de var på. Saker och ting är på det de var på. Så jag behöver inte gå omkring och fråga om jag vet hur saker och ting ligger till. Och en annan skada som kan ske, som Sheikh Abdelrazak nämner. När jag går till person två och säger, hur är det med den här killen? Vad vet du om den här killen? Taib. Han kanske går till personen som jag gillar och berättar. Ah, Abdul Wadud kom till mig och frågade om dig. Hur det är med dig. Hur det ligger till. Vad jag vet om dig. Då kommer han ta illa upp. Och säga, men varför frågar han om mig? Han känner ju mig. Eller hur? Vad är det han inte, vad är det han misstänker? Vad är det han undrar om? Eller hur? Så att, fråga inte. Om du vet, personen är stabil, han är bra, du gillar honom. Alhamdulillah, du behöver inte gå och yani, spionera och leta efter information i onödan. Så länge det inte finns någon anledning till att göra det. Misstankar, indikationer och så vidare. Det är en annan femma. Men generellt så håller vi oss till al-zahir. Nästa kapitel, bab al-aql fil qalb. Kapitlet att intellektet sitter i hjärtat. Människans förstånd sitter i hjärtat. Och där berättas det en autentisk athar från Ali radiyallahu anhu. Att han sa det, yawm as-siffin, inna al-aql fil qalb. Människans förstånd sitter sannoliken i hjärtat. Wa rahma fil kabid. Och hans rahma sitter i levern, eller hur? Kabid. Wa ra'fatu fi ittihal. Och ra'fa sitter i hans njure, tror jag det. Ittihal på svenska. Wa nafas fi ar-ri'ah. Och en nafas, yani människans, vad kan man säga, energi och så vidare, är i hans lungor. Nam. Och Sheikh Albani nämner att denna är Hassan. Den här affär är väldigt intressant faktiskt. Om du går till ett sjukhus, en doktor, läkare, forskare och frågar, vart sitter människans intellekt? Vart fattar människan beslut och vad tänker människan? Då kommer han att svara vad? Hjärtat eller hjärnan? Hjärnan. Nam. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt att människans förstånd är i hjärtat. Det står i Koranen. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا. Ska de inte färdas över jorden så att de kan ha hjärtan som de kan begrunda med eller finna förstånd i? Så Allah nämner här att förståndet sitter i hjärtat. Och det nämns ju också i jättemånga andra bevis, till exempel att sannoliken så finns det en köttbit i människan. Om den är frisk så blir resten av kroppen frisk. Om den är sjuk så blir resten av kroppen sjuk. Och Rasul alaihissalam sa också alla inna taqwa ha huna. Taqwa sitter i hjärtat. Så hjärtat är den platsen där människan fattar sina beslut. Där iman finns. Eller kufr och nifaq. Så hjärtat har en större funktion än att bara vara en pump av blod i kroppen. Ja. Och det här är då någonting som står i Koranen och står i Sunna. Och Sheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala, han säger här att hjärnan samspelar med hjärtat. Hjärnan har också en funktion. Och han säger det som en chef och en sekreterare. Att hjärtat är chefen och hjärnan är sekreteraren som kommer. Informationen kommer och den liksom granskas och sen fattas besluten av hjärtat. Och det här är också någonting som forskare har bevisat idag. En information som inte fanns förut. Det har bevisats idag att människan fattar beslut och att människan kan tänka med sitt hjärta. Och därför ni kan finna dokumentärer. Skriv på internet Transplanting Memories. Och det finns säkert, ni kan hitta något annat ord att googla på. Men just det här fenomenet som har kommit senaste tiden, att folk som har fått transplantationer har också fått minnen. Det här finns det forskare som har bekräftat. Yani forskare som inte är muslimer har bekräftat detta. Om hur folk, en gammal tant, fick ett hjärta av någon ung kille som gillar motorcyklar och dricka öl, jag vet inte vad. Hon blev likadan. Hon började också gilla de här sakerna. Andra har bytt musikstil, började gilla samma musik som folket, personen som hade hjärtat innan, började gilla eller gillade. Någon person fick ett hjärta av en person som tog självmord. Personen tog självmord på exakt samma sätt. Subhanallah. En flicka, 10-årig flicka, blev mördad. Hon började och man gav bort hennes hjärta till en annan flicka. Hon fick drömmar och mardrömmar och visioner av mördaren. Och till och med hon berättade för polisen informationen och de kunde ta fast mördaren. Ja, det här går inte att förklara med någon skum vetenskap. Att de här minnena samlas i hjärtat i form av blod eller partiklar och celler. Lä. Det här är subhanallah. Ett bevis på att vår religion är rätt. Ett bevis på att islam är korrekt. För att vi har den här informationen sedan länge sedan. Så hjärtat har en stor roll i människan. Taib. Och därför lägger också islam väldigt stor vikt vid att korrigera sitt hjärta. Och den framgångsrika är vem? Den som möter Allah med ett friskt hjärta. Illa man att Allah bi qalbin salim. Så vi ska försöka korrigera våra hjärtan. Och han nämner också ulama att yani, han nämndes andra egenskaper av rahma, rafa och liknande som finns i andra kroppsdelar som också påverkar människan. Men att alla dessa kroppsdelar i slutändan är beroende av hjärtat. Så är hjärtat sjukt så kommer det också påverka din rahma, din kärlek och liknande saker. Du kommer att bli en kall människa, en hård människa och så vidare. Så när du korrigerar grunden, bossen, yani kärnan, så kommer resten av kroppen också att bli bättre. Så att mashallah, en väldigt viktig aspekt som man ska lägga vikt vid som muslim, att korrigera sitt inre, sitt hjärta. Och det finns ju böcker och föreläsningar om det här ämnet. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel, Bab al-Kibr. Kapitlet om högmod. Och där kommer författaren att nämna ett flertal hadither. Och vi får se om vi hinner förbi den första hadithen i detta kapitel. Mashallah, en väldigt vacker, lång och fin hadith som Sheikh Abdurrazak förklarar i nästan en timme talar han om den här hadithen. Och vi börjar med att nämna hadithen och sen så går vi igenom mening för mening. Det berättas från Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma att vi satt tillsammans med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och en man från al-Badia, från beduinerna, kom. Och han hade på sig en jubba, en form av mantel, vackert nytt klädesplagg som är grönt. Och då så ställde han sig vid profetens huvud alaihi wasallam, och så säger han att den här personen, eran sahib, eran vän, han har sänkt varje ryttare och upphöjer fårahedrarna. Och då så tog profeten alaihi wasallam tag i hans jubba, i hans klädesplagg, och så sa han: du har på dig kläderna av folk som inte har något förstånd. Och sen så sa profeten alaihi wasallam, Allahs profet Nuh alaihi wasallam, när döden kom till honom så sa han till sin son: jag kommer att ge dig ett råd. Jag beordrar dig med två saker och jag förbjuder dig från två saker. Jag beordrar dig med la ilaha illallah. För sannoliken, om de sju himlarna och de sju jordarna skulle läggas på ena sidan av vågskålen och la ilaha illallah skulle läggas på den andra vågskålen, så skulle la ilaha illallah överväga. Och om de sju himlarna och sju jordarna skulle vara som en ring eller ett hinder, så skulle la ilaha illallah ta sig igenom. Och subhanallahi wa bihamdihi är alltings salah, alltings bön. Och det är orsaken till alltings försörjning. Och jag förbjuder dig från kirk och kibr. Och då så säger sahaba: ja Rasulullah, kirk känner vi till, men vad är kibr? Är det att en person har på sig vackra kläder? Han säger nej. Är det att en person har på sig vackra skor eller med vackra skosnören? Han säger nej. Är det att en person rider på ett yani bekvämt riddjur? Han säger nej. Är det att en person har goda vänner? Han säger nej. Och då så säger de: ja Rasulullah, vad är då kibr för någonting? Och då så säger han: det är att se ner på sanningen och att se ner på folk. Och där slutar hadithen. Mashallah, hadithen nämner Sheikh Albani i Silsila Sahiha. Och han nämner också där många lärdomar från denna hadith. Så vad hände? Profeten alaihi wasallam sitter tillsammans med sahaba. Och den här mannen kommer från beduinerna. Och som ni känner till så var beduinerna väldigt hårda, stränga och kalla. Yani betedde sig väldigt osocialt. Du bor där ute på landet, du kan inte de här koderna som folk har i stan, hur man ska bemöta andra, vett och så vidare, utan han är där med sin kamel och lever det hårda livet. Så beduinerna är väldigt hårda och stränga. Så han kommer och han har på sig den här fina, nya jubban, klädesplagget. Grön, vackert och fint. Och Allah alam, det hade en negativ inverkan på den här mannen. Vissa människor som är okunniga kan bli negativt påverkade av att ha på sig dyra och fina saker. Så han ställer sig vid profeten alaihi wasallam och säger dessa mycket, mycket fula ord. Han säger: den här mannen, sahibukum. Han säger inte Rasulullah eller Nabi Allah eller något. Han säger sahibukum, eran kompis. Vad har han gjort för någonting? Han har sänkt varje ryttare, yani duktig krigare. Och han har upphöjt vem? Fårahedrarna. Yani kolla hur han har orsakat yani kaos och hur han prioriterar fel saker. Och det här är batil. Profeten alaihi wasallam kom inte för att sänka ryttare och upphöja fårahedrar. Det var inte därför Allah skickade honom. Allah skickade honom för att sprida la ilaha illallah, att kalla folket till tawhid. Eller hur? Bu'ithtu bil hanafiyyah samha. Allah skickade honom med den uppriktiga religionen, den lätta religionen. Det här är varför Allah skickade honom. Och sen kanske någon fårahedre blev upphöjd och ärad av islam. Och kanske någon krigare som var kafir blev förnedrad och dödad. Det kan hända. Men det är inte det som allting går ut på. Allah höjer folk med islam, Allah sänker folk med kuffer. Allah höjer folk med lydnad och sänker folk med synd. Taib. Så Allah är den som höjer och sänker folk. Inte profeten Muhammad alaihi wasallam. Taib. Och då så tar profeten alaihi wasallam tag i hans kläder då och säger att det här, eller jag ser på dig kläder av en person som inte har något förstånd. För att kläder kan ha en negativ inverkan på folk, som vi kommer att tala om i kommande hadithier också. Det kan få vissa människor att bli högmodiga. Och därför så säger profeten Muhammad alaihi wasallam: iyyaka wal isbal. Jag varnar dig för Isbal att låta kläderna släpa i marken, alltså männen. För inna här min al-makhila, för det är från högmod. Inte att, som vissa säger, det är ikhtilaf och det är halal om det inte är högmod. La, det är högmod att ha kläderna släpandes under anklarna. Khalas. Punkt slut, det är högmod. Och som vi nämnde, vissa svaga människor kan bli påverkade negativt om de får ytliga saker. Någon jahil kille, du ger honom finaste kostymen. Ja, ni kostar 100 000. Och du ger honom en Lamborghini. Säg, kör runt i byn. Ja, han kommer tro att han är kungen, eller hur? Men om han är muslim, han är troende, han kan ändå vara ödmjuk. Även om han har pengar och så vidare. Men om man är jahil och man inte vet hur man ska behandla dessa saker, så kan det påverka en person negativt. Taib. Och sen så säger profeten Muhammad a.s. och berättar denna vackra berättelse om våran profet Noah a.s. Noah. De vackra råd som han gav till sin son innan han skulle dö. Och det här är från profeternas menhaj. Att när de låg på dödsbädden så gav de råd till sina efterföljare och sin familj om det bästa som de visste. Som Allah azawajal nämner i surat al-Baqarah från Ibrahim a.s. Och wassa biha Ibrahim och Jakob, Ibrahim och Jakob gav denna wasia till sina barn. Och sen också wassa bihi Ibrahim Jakob alayhis salam am kuntum shuhada, han gav rådet till sina barn då att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Vad ska ni dyrka? Och de säger, vi ska dyrka din gud och Ibrahims gud och Isaks gud och Ismaels gud, den enda sanna guden. Så profeterna när de dör ger rådet till sina barn med det viktigaste som finns. Och vad är det viktigaste som finns? Tauhid. Samma sak profeten Muhammad a.s. Vad sa han till folket? Han sa, må Allah förbanna al-Yahud och al-Nasara. De tog sina profeters gravar till moskéer. Ta inte min grav till en moské. Yuhadhiru ma sana'u. Han förbjöd det som de gjorde. Och han sa också innan han dog, var de sista orden? As-salah, as-salah. Wa ma malakat aymanukum. Han rådgav folk med bönen. Taib. Så Nuh a.s. säger då till sin son när döden kom till honom, till Nuh a.s. Jag beordrar dig med två saker och jag förbjuder dig från två saker. Här nämner Sheikh Abdurrazak en tillfaida som vi har nämnt flera gånger. Och det är en väldigt fin sak när det kommer till pedagogik och utlärning. Att man förenklar kunskapen för folk. Och liksom raderar upp kunskapen i nummer och siffror. För att det blir lättare att komma ihåg. Noah skulle kunna säga, jag råder dig med la ilaha illallah och si och så, och jag förbjuder dig från kyrk och kibber och så vidare. Och personen kanske glömmer bort en eller två saker. Men om det är fyra saker, två bra, två dåliga saker. Fyra saker. Efteråt måste du komma ihåg. Även om du glömmer bort en så kommer du tänka, men vad var det? Nej, det var fyra. Eller hur? Så att det är väldigt bra. Där finner man också i många hadither. Att profeten a.s. säger, jag varnar er för de sju förgörande synderna. Jag beordrar er med tre saker. Min vän beordrade mig med sju saker och så vidare. Så där finner man ofta i sunna. Och det är ett väldigt bra sätt att använda med awam också. Du säger till honom, tänk på två saker. Du kan gå och berätta 20 hadith, han går därifrån, han kommer inte ihåg någonting. Säg två saker, tre saker. Och då kommer det vara lättare för honom att komma ihåg det som du säger. Så Noah a.s. säger då till sin son, jag beordrar dig med två saker. Jag beordrar dig med la ilaha illallah. För sannoliken, om man skulle lägga de sju himlarna och de sju jordarna på den ena vågskålen och la ilaha illallah på den andra vågskålen, så skulle la ilaha illallah överväga. Det skulle väga tyngre. Så här finner vi att Nuh alayhi salatu wassalam börjar med det viktigaste som finns. La ilaha illallah. Och han nämner Sheikh Abdurrazak i förklaringen att inte bara säg la ilaha illallah, repetera ordet som ett ord utan betydelse. Nej! Utan ta la ilaha illallah med det sanna innebörd. Innebörden av att endast Allah azza wa jall ska dyrkas. Innebörden av att hålla sig borta från alla former av kyrk. Det här är la ilaha illallah. Nafyu wal ithbat, att negera alla falska gudar och att bekräfta att endast Allah azza wa jall har rätten att dyrkas. Det här är betydelsen av la ilaha illallah. Så ta denna betydelse. Och han säger sen att detta ord väger tyngre än allting. de sju himlarna och jordarna och vad som finns där i. Om du skulle lägga dem på vågskålen. Och här nämner Sheikh Albani att denna hadith också bekräftar att vågskålen eller vågen på domedagen är på riktigt. Och att den har två vågskålar där man kommer väga de goda och de onda gärningarna. Och inte som Ahlul Bidda från Al-Mu'tazila och andra sekter som går i deras fotspår som förnekar vågen på domedagen. Utan vågen är sann. Och där kommer gärningarna att vägas. Böckerna kommer att vägas. Personen kan vägas på denna våg på domedagen. Och det här visar också hur stor den här vågen är. Att en vågskål, ni vet det är en gammal vågskål där du lägger lite guld eller vikter på ena sidan och någonting annat på andra sidan. En sån här platta, ett fat, rymmer himlarna och jordarna. Himlarna, universum, allting ryms på den här vågskålen. Och det har också berättats autentiskt från Salman radiallahu anhu. Så hur otroligt enorm den här vågskålen är. Men trots detta så finns det ingenting som väger tyngre än la ilaha illallah. Det bästa du kan säga, afdal och dhikr, som profeten sa alaihi sallam, är att säga la ilaha illallah. Den bästa dhikr, det tyngsta på domedagens våg, är la ilaha illallah. Och ni vet ju alla hadithen om mannen med de 99 böckerna fyllda med synder. Ni vet den. Och Allah frågar, har du någon god gärning? Han säger nej. Och Allah säger, jo, du har en god gärning. Och man hämtar ett litet kort där det står la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Och det läggs på vågskålen och väger tyngre än de här 99 skrifterna fyllda med synder. Subhanallah. Så sa profeten al-Islam, ingenting överväger Allahs namn. Allahu Akbar. Så la ilaha illallah är det viktigaste. Det är hela kärnbudskapet av alla profeters budskap. Att endast dyrka Allah Azza wa Jal och att inte dyrka någonting vid hans sida. Och sen så säger profeten alaihissalam det andra rådet att han beordrar sin son med subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Och så säger profeten Muhammed, så säger profeten Noah alaihissalam, för det är alltings salah. Yani allting mellan himmel och jord prisar Allah och gör salah till Allah. På ett sätt som vi inte kan förstå, som Allah nämner i Koranen. Allting prisar Allah subhanahu wa ta'ala. Alla djur, vare sig det är en fisk i havet, en fågel, en myra. Allting prisar Allah azza wa jal. Änglarna, allting. Stenar, träd, månen, solen, stjärnorna. Allting lovprisar Allah. Och vad är deras salah? Att de säger subhanallahi wa bihamdihi. Och så säger profeten Noah, och det är deras orsak till försörjning. Allahu akbar. Så här finner vi att det här är någonting otroligt. Att allting i skapelsen upphöjer och prisar Allah subhanahu wa ta'ala. Och att det också är orsaken till försörjning. Och då säger ulama här att vill du ha risk, vill du ha pengar, vill du ha rikedomar, så här har du fått en orsak till att Allah ska ge dig mera rikedomar. Det är att du säger mycket subhanallahi wa bihamdihi. Kan ni det? Kan ni säga det? Subhanallahi wa bihamdihi. Är det svårt? Det är lätt. Säg det några hundra gånger om dagen, alhamdulillah. Och man kan också lägga till om man vill subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Som det nämns i den sista hadithen i Sahih al-Bukhari. Att Rasulullah alaihissalam sa att det finns två ord som är lätta för tungan. De är tunga på vågen och älskade av Rahman. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Så man kan säga båda. Man kan säga den korta subhanallahi wa bihamdihi. Eller subhanallahi wa bihamdihi subhanallah al-azim. Och det kommer vara en orsak till att Allah kommer att ge dig mera risk. Allahu akbar. Och han nämner också ulema, just innebörden av dessa ord är otroliga. Du har ett tanzih wa thana. Att du yani, upphöjer Allah över brister och att du prisar Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah betyder att du upphöjer Allah över alla brister och defekter. Allah har inga som helst brister i hans namn, hans egenskaper, i det han gör, i det han ger, i det han kommer att göra. Han är perfekt. Taib, toppen av all perfektion. Finns ingen brist i någonting. Upphöjda är Allah över alla brister. Subhanallah. Wa bihamdihi. Och han är lovprisad. Vi prisar honom för hans vackra namn och egenskaper och det han gör. Och vi prisar honom för allting gott han har gett oss. Så att det är, mashallah, otroligt mäktiga ord. طيب سبحان الله وبحمده. وسن kommer de två förbuden som Noah alayhi salam ger till sin son. Han säger: och jag förbjuder dig från shirk wal kibr. Han börjar med att förbjuda honom från det värsta som finns, motsatsen till la ilaha illallah. Det första påbudet var tawhid, la ilaha illallah. Och det första förbudet är shirk. Yani dyrka ingen vid Allahs sida. Och jag varnar dig för shirk och jag varnar dig för al-kibr. Och då finner man också här, som ulema nämner, faran av kibr, högmod. Att högmod nämns tillsammans med shirk. Allahu akbar. Högmod nämns tillsammans med shirk. Och då så frågar sahaba: vad är högmod för någonting? Och de får chansen att själva ställa frågor för att sen längta efter att höra svaret och få den korrekta definitionen av högmod. Så de frågar: är det högmod att ha fina kläder? Att ha fina skor? Är det högmod att ha ett fint riddjur? Är det högmod att ha många vänner? Och så vidare. Och då säger profeten nej på alla frågor, alayhi salatu wassalam, och svarar med att högmod är att förkasta eller se ner på sanningen och att se ner på folk. Det här är definitionen av kibr. Så här har vi profetens definition av kibr, alayhi salatu wassalam. Och ingen kan komma med en bättre definition. Vad är definitionen av högmod? Det är att se ner på sanningen, att förkasta sanningen, göra narr av sanningen, att inte vara mottaglig och att ta emot sanningen. Det här är kibr. Och sen, att förkasta sanningen kan vara nivåer. Den största och värsta av dem är att inte acceptera islam. Och därför så säger Allah subhanahu wa ta'ala: innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. Då man sa till dem: säg la ilaha illa Allah, så blev de högmodiga. En kuffar blev högmodiga och vill inte acceptera. Wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun. Och de säger: ska vi lämna våra gudar till en galen poet? Och här finner vi båda. Radd al-haq, de nekar sanningen och de kränker folk och ser ner på folk. Kallar profeten för galen poet. Så här nämner Allah Azza wa Jalla i denna aya att de har båda dessa egenskaper. Och det här är den värsta formen av kibr. Att inte acceptera islam, inte acceptera la ilaha illallah, inte acceptera Allah Azza wa Jalls påbud. Och det här var den synden som shaitan föll in i. Den första synden. Och vad var det för någonting? Kibr och ujb. Han trodde sig vara för mer och bättre än Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Du skapade mig av eld och honom av lera. Ana khayrun min. Jag är bättre än honom. Ha? Ha? Fa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Aba wastakbar. Han vägrade, var högmodig och blev från kuffar. Yani hans kuffar, det var här högmodet att inte acceptera Allah Azza wa Jalls påbud. Och han förnekade islam. Så därför säger ulema att varenda person som har högmod efterliknar shaitan. Det är en satanistisk, en satans egenskap att vara högmodig. Och varenda person som gör toba efterliknar Adam a.s. Eller hur? Vi har i Koranen berättelsen om Satan och Adam. Den som har högmod efterliknar Satan. Och den som har toba och förlåtelse, yani, efterliknar Adam a.s. Så högmod är otroligt farligt. Han säger här då att förringa, göra narr och förneka sanningen. Inte acceptera sanningen. När den kommer till dig, Koranen, sunna, du säger nej, jag vill inte höra. Det här, så här gör vi inte i vårt land. Du är inte intresserad av att följa bevis. Utan du håller blind fast vid åsikter. Du vill inte erkänna att du har fel. Utan det är bara att förkasta sanningen. Vara blind för sanningen. A'udhu billah. Må Allah skydda oss. Mycket, mycket farligt. Och att se ner på folk. Tro sig vara bättre än andra människor. Ihtiqaren nas, ghamtun nas. Att tro att man är bättre än andra människor. Och det ska man inte göra som muslim. En muslim ska vara ödmjuk. Vilket är motsatsen till högmod. Att tawadu. Och man ska se sina egna brister. Man ska se sig själv. Hur bristfällig man är. Eller hur? Och inte gå och tycka att man är bättre än andra människor. Och att andra människor är låga eller sämre än dig. Utan Allah Azza wa Jal är den som vet vad som finns i våra hjärtan. Vad är det som avgör att en människa är bättre än en annan? Är det cash? Är det status? Är det utbildning? Är det bostad? Är det flashig bil? Nej! Det är taqwa, eller hur? Inna akramakum inda Allahi atqakum. Den med mest taqwa är bästa muslim. Och vart är taqwa någonstans? Hjärtat. Kan du se någons hjärta? Nej. Så du kan inte gå och dumma folk. Jag är bättre än honom. Jag har finare thawb än honom. Jag har större skägg än honom. Lä. Utan Allah Azza wa Jalla är den som vet vem som är mest gudfruktig. Allah vet vem som är bäst av människor. Så människan ska försöka rannsaka sig själv och inte vara högmodig. Och minnas också ens ursprung. Var kommer du ifrån? Nutfa. Du var en droppe. Och vad kommer du att bli för någonting? Du kommer bli ett lik som tuggas av maskar. Är det inte så? Fanns en av salaf. Han heter Abdullah ibn Shakhir. En stor imam från Tabi'in. Han såg en man gå förbi. Sådär högmodigt med flash, jättefina kläder. Och gick sådär stolt. Så han ger honom råd och säger ödmjukare. Gå inte sådär. Så mannen, vad säger han? Vet du vem jag är? Inte att okej, okay, jazakallah, khair, barakallah, fik. Han säger, vet du vem jag är? Han sa, jag vet vem du är. Du är den som kommer från en äcklig vätska. Som kommer att bli, yani, mat till maskarna, ett ruttet lik. Och som går och bär på skit i magen. Det är den du är. Så mannen landade och yani, förstod och blev ödmjuk. Yani, tänk på vem du är, människa. Vem är du inför Allah Azza wa Jal? Vem är du? Jag tror att du är helig eller någonting. Allah al-mustan. Så människan ska vara ödmjuk och inte upphöja sig själv. För som vi kommer att nämna sen, el-kibr, högmod, är jättefarligt. Profeten alaihissalam har sagt att den som har så lite som en senapskorn av kibr i sitt hjärta kommer inte gå in i paradiset. Och Allah tycker inte om de högmodiga. Han är hatad. Inna Allah la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Allah tycker inte om de som går högmodigt och pratar högmodigt, skrytsamt, stolta människor. De är hatade av Allah Azza wa Jalla. Och de som är ödmjuka är älskade av Allah subhanahu wa ta'ala. Så man ska akta sig för högmod. Och inshallah vi avrundar där och fortsätter inshallah ta'ala nästa lektion. Wassalamu alaikum.